Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej, vi är jätteglada över att ni har hittat till den här podcasten. Oavsett vilken väg du hittade hit så är vi glada att ha dig här. Ett tips är appen Radio Play. För där är det bara att öppna appen och klicka direkt på podcaster. Så ligger vi där tillsammans med en massa andra fina podcaster som Historiepodden till exempel. Stort tack vill vi börja med att rikta till Unionen som är en av våra sponsorer. Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Vi är jätteglada för att ni är med oss. Och är det så att du, om du som lyssnar har funderingar som rör jobbet, då är det bara att besöka unionen.se.
Så tackar vi också harmonik.se, det är med Q det för att ni sponsrar. Tack, tack, tack. Och det är inte dumt alls där, utan det är faktiskt en skönhetsbutik som finns på nätet och den erbjuder en massa fina produkter till bra priser och så får man också snabb leverans.
Och det vill man. Ja, man vill inte hålla på och vänta på sin värmeborste.
Vet du varenda människa att man vill ha leverans. Harmonik.se, in med och titta där.
Man vill inte hålla på och vänta på sin värmeborste. Sant!
Ja, det är faktiskt sant.
En som fick vänta och vänta och vänta, det är gästen i dagens avsnitt. Det är det som släpps idag. Det är ju alltså Christer Fuglesang.
Oj, vad intressant.
Fuglesang.
Alltså nu är det roligt att du säger, fugle, då måste jag kolla.
Fugel?
Det är förstås fugel. Fugel.
Varför säger man fugle?
Ja, för att det är naturligt. Jag skulle sagt samma sak om du inte anför. Okay.
Christer Fuglesang, vår första man i rymden.
Alltså, så fett att träffa någon som har varit up there.
Ja, och han drömde inte så mycket om att bli ingenjör, eller bli astronaut egentligen, utan snarare ingenjör. Men det är ju, man har ju 1000 miljarder frågor till honom.
Och vi försökte ställa alla på en gång.
Så det här podcasten är ungefär 3,5 vecka.
Stå upp i vakt. Välkommen in, Christer Fuglesang.
Gry och Anders med gäster.
Bara ska jag vara närmare?
Nej.
Nej, det blir jättebra.
Den kan ju du.
Är ni beredda då?
Mm. Jajamän.
Håll i er lilla hatt, för nu säger vi välkommen till Gry Anders med gäster, till Arne Christer Fuglesang. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack, tack.
Hur är läget?
Ja, det är bra bortsett från halsen är lite sådär.
Vad har du gjort? Har du varit ute och slarvat?
Nej, inte riktigt, men min dotter gifte sig i helgen.
Grattis!
Det tog lite på krafterna.
Berätta, hur var det?
Ja, det var jättekul, det var väldigt spännande. Vi var nere i Växjö faktiskt när hon gifte sig. Jaha. I domkyrkan. Och...
hur gammal är din dotter?
Hon är 30, så det är inte sådär.
Och hur gammal är Christer?
Jag är 59.
Oj.
Oj, ja.
Det är så pass alltså nu.
Ja.
Tycker du har varit med mig hela mitt liv?
Jag vet inte hur gammal du är i och för sig.
Nej, jag är 50.
Ja, då har jag varit med dig hela tiden.
Men var det ditt första barn som gifte sig?
Ja, då var det.
Ja, vad spännande.
Hur var det? Grät
one
du?
Down to the go, va?
Grät du?
Nej, det kan jag inte säga. Men det är klart, det var lite känns som jag sitter när de kom gående upp för kyrkogången där. Det var det.
Mm. Oh. Och höll du tal?
Jo, men det måste man göra. Men det var inte så mycket. Vi höll tal tillsammans, jag och min fru. Och jag fick sista ordet, det tycker jag.
Var det skrivet eller var det, tog du det?
Nej, jag skrev faktiskt ner det. Ja. Mm.
Gud vad kul. Vi är jätteglada att du är här. Vi har massa rymdfrågor förstås, men vi brukar börja med de 5 första som vi kallar dem.
Mm-hmm.
Och då vill vi kolla med dig. Första jobbet, allra första jobbet du hade.
Det allra första jobbet, det var på ett sånt här småbåtsvarv. Där jag och en del kompisar drog in en dag och sa, hej, har ni en jobb för oss? Och ja, det hade de då sån här riktig skitgöra. Liksom. Det var att slipa båtbottnar, giftfärg på den tiden och röja lite här och var. Och sen såg vi korvkiosken och sålde målarfärg. Det var det här första jobbet.
Det låter superidylliskt faktiskt. Förutom ja, det där med det. Giftfärgen.
Ja, ja precis. Och sen så, klart, det blev preskriberat nu, för det var nog svart egentligen.
Första lägenheten?
Det var på Jablonsberg på Arkitektvägen.
Är du uppfödd där ute i Jablonsberg eller?
Ja, i närheten. Mest uppvuxen i Smedslätten. Mm.
Det är lite Bromma
det. Det är Bromma.
Lite finare.
Väldigt Bromma. Ja,
det är det väl.
Abrahamsberg är fint.
Ja, det är fint.
Vad har du för minnen från den lägenheten?
Ja, där föddes den här dottern som gifte sig, till exempel.
Mm. Föddes hon i lägenheten?
Nej, inte riktigt. Men vi födde hundar i lägenheten. Det kan inte vara. Så vi hade en liten hund och hon valpade i lägenheten.
Första förhållandet?
Ja, det var en tjej som gick min syrras klass faktiskt. Jag gick gymnasiet, hon gick väl nian då, tror jag.
Vem var det? Kommer du ihåg hon hette?
Ja, hon heter Kristina. Kiki kallades hon.
Förlorade du din oskuld igen?
Ja, nu börjar bli lite väl närgångna frågor.
Första stora sorgen?
Ja, allra första stora sorgen som jag minns. Ja, det var nog när min farfar dog, när jag var då nästan 13. Om man nu bortsett från sköldpaddan som jag hade som barn. Men den kanske inte riktigt.
Vad heter sköldpaddan?
Kasper. Då var jag bara 6.
Nej, men gud. Och brukar inte de bli asgamla?
Jo, men jag tror att vi hade lite för kallt i lägenheten eller radhuset vi bodde där. Så jag tror att den inte riktigt klarade av vintern.
Han köpte begagnad, den var 15 när han fick den.
Ja, precis. Kan också.
Men du, när din farfar dog och du blev ledsen på riktigt när du var 13, hur handskades du, hur gjorde du för att jobba med det?
Ja, man sörjde ett tag, grät lite grann.
Men hade du pratat med din mamma eller pappa? Någon du hade bättre kontakt med när du var liten?
Ja, det är bra kontakt med både mamma, pappa och min syrra.
Med känslor sådär också?
Ja, jag har väl egentligen aldrig varit så bra att prata känslor, om jag ska riktigt ärlig.
Nej.
Är det någonting du vill jobba på eller tycker att det är bra som det?
Nej, det är bra som det.
Vad tycker din fru?
Ja, hon tycker väl att hon har fått mig i alla fall till bättre att prata om känslor.
Ja, bra.
Hon ser väl något också som finns där kanske också, underförstått lite grann, eller hur? Allt behöver inte sägas.
Nej, just det. Men alltså, det är inte så att jag inte kan tala om för henne att jag älskar henne.
Mm, det är bra.
Ja, så,
Du var på bröllop i helgen, din dotter gifte sig, men minns du det första bröllopet du var på?
Nej, det kan inte komma. Det var säkert så här barn när man var med föräldrar någonstans.
När gifte du dig?
Vi gifte oss 18 juni 1983. 33 år.
Hur var det då?
Det var jätteroligt.
Var det ett stort bröllop?
Ja, jag vet inte vad man menar med stort. Det var det inte. Jag skulle tro att vi hade kanske runt 50 gäster.
Men middag och fest och hela kalaset.
Ja, ja, som det ska vara.
Och du var ju partajad nu i helgen. Hur blir du när du är på fest? Är du en partykille? Är du en sån som, du vet, nu släpper vi handbromsen?
Ja, alltså jag håller igång länge. Ja, det,
ja, det kan jag tänka mig att du har bra stamina på festen. Gillar du att dansa?
Ja, det var jag och dotter nummer två och hennes pojkvän. Det var vi som städade upp det allra sista. Klockan 5 ungefär.
Oj, men då är det ingen alkohol då, eller bara lite grann?
Lagom.
Det är shots-sheriffen här.
Han jassade omkring min GT handen och plockade serpentiner i 5 på morgonen.
Du, jag har en dotter som fyller 7 år nu precis. Och hon undrar hur det känns att ha på sig en rymddräkt.
Det är omständigt. Nu har vi två typer av rymddräkter. Det är sådana som man har på sig start och landning. De är hyfsat enkla att ta på sig. Med hjälp och allting så kanske det går på 20 minuter.
Vad är det som ska ta som tid?
Det är många lager på olika sätt. Och sen så har man lite kylsystem under. Och sen ska man kolla att det är lufttätt. Att det inte läcker om det skulle hända någonting. Ja. Och det är krångliga grejer.
Men är det skönt? Är de sköna när man väl har dem på sig?
Nej.
Nej. Och den omständiga, det där var den enkla dräkten. Den omständiga, hur lång tid tar den att ta på?
Ja, det tar närmare en timme. Om man liksom tar hänsyn till alla förberedelser. Ja, vad tar man alla förberedelser tar det flera timmar. Men man gör ordning dem och så trycker in sig. Och sen så är det att det är jättenoga att ingenting blir fel. Framförallt när man ska en rymdpromenad, då måste absolut, allting måste fungera.
Är det som när man hoppar fallskärm? För då måste man vara ansvarig för sin, man måste alltid vika sin egen fallskärm för att man ska själv vara ansvarig för om något går pipan. Är det samma sak när man ska en rymdpromenad, att man gör allting själv för att
vara ansvarig? Nej, det är inte. Det kan vara så att du gör allting själv. Men det gör nästan aldrig allting själv, utan det är flera som hjälps åt. Och framförallt får du hjälp att ta på dig rymddräkten. Ofta är det en som gör någonting och en annan som bara kollar att det görs en checklista. Mm. Så att du ska vara jättenoga att det görs korrekt.
Har vi börjat med rymden nu? Nu kan vi börja, va?
Nu kör vi.
Jag måste ju fråga, nu börjar. Eller, när man sitter, första gången ska upp i rymden på riktigt. Jag kan vara relaterad till att åka flyg, att man sitter fast, spänd. Men ligger man ner eller hur ser det ut? Så har ni ögonkontakt? Är det ni som trycker på en knapp? Är det någon i kontrollrummet? Alltså hur funkar det?
Du ligger ner. Det är lite beroende på vilken rymdfarkost. Men tar rymdfärjan som åkte med. Du ligger med benen uppe i väder. Och väntar. Vi var 3 där nere. Vad kallar mellandäck. Vi var 4 uppe på flygdäck. Och, man kan se dem som ligger bredvid varandra. Men vi gör nästan ingenting. Det är då kontrollrummet som sköter det mesta. Så i och för sig blir tillsagda. Kolla att kommunikationen funkar. Men sen så när det är 30 sekunder kvar, då går allt med automatik. Liksom. Då är det bara en dator som sköter allt.
För att bara hålla i sig?
Ja, sen när du brakar loss.
Känner man det skakar i hela alltet, eller ja, hur är det?
Det skakar ordentligt, ja. Det får kick i häcken eller ryggen snarare, och det skakar ordentligt. Ja.
Hur starka är de här så kallade G-krafterna då, då?
I början inte jättemycket, men det byggs upp. Så sista minuten är det 3G, då väger du 3 gånger mer än normalt. Då trycks man ner ordentligt i sätet. Men det är ändå ingenting, liksom stridsflygplan. De, när de svänger så skarpast, då gör de upp mot 9G.
Men de gör ju det i några sekunder, det här är ju en bra bit.
Ja, det är en bra bit. Hela resan upp till 8,5 minuter.
Men hur är det när du ligger där då och det take off och så, så åker det iväg? Ingenting i dig som känner att jag ångrar mig?
Nej, absolut inte. Nej. Det är klart, framförallt första minuten när det skakar så mycket och man vet också att det är styr. Nej, rädd var jag inte. Men klart, det var lite pirrigt. Framförallt de här första minuterna. Jag menar blandningen av excitement och lite pirrigt, nervös. Man vet att de första 2 minuterna är störst risk. Och så samtidigt med det mest bara glädje. Liksom, yes!
Hur många år hade du tränat då? Hur många år liksom bakom det fick du utlopp
för? Det var 14,5 år efter att jag blev uttagen som astronaut.
Och när man väl kommer upp där, hur är det då? Är vi framme nu?
Du kommer upp i rymden, som jag sa, 8,5 minuter, så stängs motorn av och den känns som att man slängs framåt. Men nu är det bara tyngdesätan och glider ut.
Och då är det tyst?
Ja, det blir väldigt tyst jämfört med hur det var då. Men,
och hur länge skulle du då vara uppe i rymden?
2 veckor.
2 veckor.
För då är det så här, om vi förstår det rätt, så är det så att man skjuter upp i rymden. Rymden, det går rätt fort att komma upp till. Det tar 8 minuter. Men sen så för att komma till rymdstationen måste man dra en repa runt jorden för att komma ikapp omloppsbanan liksom.
Ja, man kan göra på olika sätt, men som du har gjort med rymdfärjan, för att olika anledningar, så tog man 2 dygn på sig.
Okej.
Okay. Man tar de här ryska Sojuskapslarna, de tar bara 6 timmar. Så man kommer upp i rymden, man ska göra i ordning rymdfärjan, man ska kolla att allting är okej. Det finns en hel del att göra, trots 2 dagar innan man kommer fram.
Alltså jag och då min dotter igen, vi har ju youtubat rätt mycket när Chris, amerikanska astronauten som spelar gitarr i rymden, ni vet. Mm. Han har ju chattat rätt mycket med folk som har tittare, fans som har följt via NASA och sånt, och de håller på att visa experiment med vatten och det ena och det andra. För det första, tröttnar man någonsin när man är ute i rymden själv på att latcha med vattendroppar och tyngdlöshet och mat och kiss och allt vad det kan vara? Kommer man någonsin över att det är så himla kul, eller är det roligt hela tiden?
Ja, någon gång kanske man gör det, men jag var uppe då ungefär 2 veckor, 2 gånger. Jag tyckte aldrig att det blev för mycket. Jag tyckte det var alldeles för kort tid. Så jag är väldigt avundsjuk på när jag svart uppe i 2 eller 1,5 år. Då.
På riktigt skulle du vilja vara heller alltså uppe ett halvår?
Jag skulle gärna vara uppe ett halvår.
Varför?
Då. Därför att det är så mycket att undersöka. Se ner på jorden tröttar man aldrig på heller. Och där hinner man också se mycket mer om man är uppe länge.
Ser man något från på jorden? Ser man kineser? De säger att man kan bara se kinesiska muren från månen. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Man kan inte ens se det från rymdstationen om man inte har en kikare eller sånt där.
För det har man också sett att man har följt det här gänget med Chris och dem när de säger de åker över Afrika eller de åker över Europa. Det är häftigt som säger att titta på jorden från rymden. Det måste vara, hur var den känslan första gången?
Ja, det var superhäftigt. Var det. Så att när man fick lite tid över då, lida fram och lägga sig ett fönster och titta ner. Det tröttnade jag aldrig på hem. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.
Vad är liksom roligast i det här? Är det så här den pirriga starten? Är det att flyga i rymden? Är det att vara dockad till liksom rymdstation? Vad är det bästa med att få åka till rymden?
Ja, det är en 2 väldigt speciella grejer, det är tyngdlösheten, och den går liksom inte att förklara riktigt. Och man kan uppleva den i flygplan på jorden upp till 20-25 sekunder. Men långtidstyngdlöshet, det är superhäftigt. Och sen hade jag ju tur och fick göra några rymdpromenader då, som lite pricken över iet.
Vad betyder rymdpromenad? Kan du bara förklara?
Ja, men det är så, tar man då på sig en väldigt speciell rymddräkt som egentligen är en slags enmans rymdfarkost kan man säga. Och sen så då går man ut genom en luftsluss och så är man på utsidan av rymdfarkosten.
Man är i rymden.
Ja, i rymden. Ah. Just det.
Så sjukt. Det är ju helt, helt bananas. Alltså.
Och då har man någon uppgift där man ska skruva på någon skruv eller fixa någon grej eller hämta något stoft.
Ja, ja, precis. Ja,
ja. Blåser det? Är det ingen fartvind? Eller hur?
Nej, nej, det är liksom helt vakuum. Det finns ingen luft kvar där uppe. Så att du känner aldrig att det går fort. Jag menar, du åker med 28 000 km i timmen ifrån den till jorden, långt där nere.
Helt sjukt.
Jag ser jorden glida förbi långt där nere, men du känner liksom...
Alltså, är man inte rädd då?
Det är inte som en...
Nej, det är man inte. Men klart, det är som i starten, det är ju pirrigt först. När man liksom ger sig ut då.
Jag tänker mig när man ska hoppa från femman, när man står så här, nu gör jag det här, nu hoppar jag. Nu måste jag ha stått i den där luftslussen och bara, okej, okay. 14 år här, nu gör jag det.
Ja, det är inte så att liksom han står där och skojar nu. Nej, allting går på schema så att säga. Det här så
men du måste hinna tänka.
Tänk om man lossnar. Vad händer då? Är det kört alltså?
Bye bye.
Ja, det kan det vara. I och för sig så har vi faktiskt en slags, jag kallar det en nödraketpaket på ryggen som man kan aktivera med små miniraketer. Man kan flyga sig tillbaka.
Ja.
Och så har vi säkerhetslinjer. Men nog, det är ju någonting man tänker mycket på, framförallt i början liksom.
Får jag ställa en fråga som kanske är svindum? För jag fattar inte riktigt där. Men säg, på film har jag ju då också sett ibland att de åker väg upp till rymden och så går ju tiden så mycket långsammare där, så att komma tillbaka och så är alla asgamla. Det är ingen skillnad, eller? Det är alltid som samma. Du kommer tillbaka och så har du varit borta lika länge som vår tid här.
Christer, jag tror det är 50 år.
Nej, jag är 30, vad är det räknat ut? 0,7 millisekunder yngre än jag skulle ha varit annars.
Att du har tjänat lite tid.
Ja, men det är väldigt lite. Det är inte riktigt som man känner det. Men det är faktiskt mätbart om man skulle mäta det.
Var kommer den myten ifrån? Varför bygger man det så i filmer och sånt?
Nej, men alltså. Det är att man måste åka så mycket fortare än vad vi gör runt rymdstationen. Ja. Runt jorden på rymdstationen. Så att det är ingen myt. Det som är, det är snarare en teknologisk utmaning att kunna bygga ett rymdskepp som kan åka så fort. Och liksom komma tillbaka igen.
Vad går det på det där rymdskeppet?
När du väl har fått farten så behåller den farten, därför att det finns ingen luft som bromsar.
Nej, det är det man tänker på hela tiden. Jag tror att man, att man är inte på Mars när det blåser.
Nej, precis.
Men du var ju enorm, vad ska man säga, längtan efter att vara i rymden hela tiden, verkar så fortfarande 59 år gammal. Men din fru, hon har aldrig varit orolig för dig, eller hon bara accepterat att det här är Christer och jag tar honom som han är?
Ja, jag var ju inte astronaut när vi gifte oss då. Men hon tyckte från början att det här var en kul grej. Hon kanske aldrig trodde jag skulle bli antagen som astronaut, jag vet inte. Men hon har aldrig haft några ångrat sig att hon gick med på det och...
Nej. Men när du ska åka upp på en rymdfärd, oavsett om du är första eller andra, du ska sticka upp i rymden, har man någon, även om du inte är rädd, säger du, men har man någon liten sån här stund ihop med familjen? För det kan, alltså, går det åt helskotta, så går det ju så enormt mycket åt helskotta.
Jo, man har möjlighet att träffa dem lite speciellt på slutet.
Och hur är det då?
Ja, det var inte speciellt känslosamt, det kan jag inte säga.
Känslopjunk! Men ni säger liksom, det har inte varit så att ni båda gångerna när du ska upp i rymden säger så här, hej då, det var trevligt att kännas. Vi hoppas att vi ses igen om några veckor.
Nej, nej.
Man förutsätter att det kommer gå bra.
Man förutsätter det.
Vad var det för livförsäkring?
Ja, jag fick en extra. För det.
Du fick det, va?
Ja, ESA fixade att vi kunde få... väldigt billigt att köpa en extra livförsäkring, och de var väldigt noga på att man ska skriva testament och sådana grejer. Därför att rent så här, logiskt visste jag att det var stor risk att det skulle kunna gå åt skogen, för rymdfärgerna var inte några säkra farkoster, och en på 70 sa NASA.
Men alltså, jag kan ju bli vansinnig. Jag har ju svårt att få en bra livförsäkring för att jag är jordnötsallergiker. Men du som sitter och på volley åker upp, på volley var det, men du som sitter och ber om du åker upp till rymden, du får minsan. Är det för att du är kändis?
Jag får betala för det.
Ja, det var,
jo, men du, jag får också betala dyrt.
Christer gör ju någonting för världen. Alltså med bara, alla tester och alla saker.
Jag är bara en risk. Typiskt.
Du sa att din fru inte riktigt kanske trodde från början att du skulle faktiskt bli astronaut. Och det var ju flera som kanske inte riktigt trodde efter du hade väntat och jobbat och tränat så länge. Jag tror det var Schiffert som hade något skämt om att du ska aldrig komma upp i rymden.
Mm. Förstår det.
Ja, men precis. Hur pass mycket, eller har du någonsin känt så här, nu ska jag visa de jävlarna. Har det drivit dig?
Ja, men nu måste först skinna på astronauter.
Ja.
När jag säger astronaut, då menar jag yrket. Och det är man från det man blir liksom anställd som astronaut. Eller möjligen om man ska gå grundutbildningen. Det var det jag menade. Chansen att jag skulle bli antagen då var så liten. Men har man väl blivit antagen till den här, börjat träna, då får nästan alla flyga förr eller senare. Och jag vet att gemene man så att säga, det där tänkte man astronaut, det är någon som har varit i rymden, men det var inte riktigt så jag tänkte.
Så yrkes, den, liksom det, man trycker på, du är astronaut, vare sig du är i rymden eller inte?
Ja, just det. Och man kan säga att när jag går i pension från ESA då, ja, då är jag inte riktigt astronaut längre, då liksom för detta astronaut då.
Jag tycker det är som amerikanska presidenten, men alltid Mr. President.
Ja, jo, det är lite
men
det.
Men när kommer nästa Christer Fuglesang då?
Ja, det lär nog dröja tyvärr.
Varför?
Därför att vi satsar inte tillräckligt mycket på det här. Dels så Europa satsar inte speciellt mycket. Vi har ungefär en europé om året som åker i rymden. Och inom Europa så satsar Sverige lite. Mm. Så vi har fått mer än vår beskärda del för lång tid. Å andra sidan så finns det en tjej, Jessica Meir, i NASAs astronautprogram som också har svenskt medborgarskap. Hon är född och uppvuxen i USA, men hennes mamma kom från Sverige, så när hon kom upp i tonåren kunde hon söka om svensk
medborgarskap. När hon flyger, då är hon falsiken svensk.
Då kommer hon nog vara väldigt svensk i svenska ögon, det är jag övertygad om.
Men du Christer, vad var det som gjorde att du fick åka två gånger? Vad är...
Ja, men de flesta får åka i alla fall en gång till. Det får de. Om man inte gör bort så ordentligt.
Kommer du åka igen?
Det kommer inte att göra om inte händer något väldigt exceptionellt. Jag skulle jättegärna åka igen, men det var direkt efter min första flygning så sa ESAs chef till mig liksom att bra jobbat, vi ska fixa en till liknande flygning till dig, var en din med NASA här. Men sen, that's it for you liksom.
Vad funderar du på, Malin?
Alltså den här grejen med att rymden expanderar.
Mm.
Och innan det så säger folk så här, men där är det ju inget. Kan man prata om det? Eller är det bara det man får
säga? Vad finns bakom rymden? Är det den frågan?
Ja, men lite så. Och vad händer? Expandera utifrån vad? Och så här, kan man ens prata om det? Eller är det bara att släppa det och fatta att det är rymden? Och sen så var det inget innan dess.
Förr eller senare når man alltid en punkt där det går inte riktigt att förklara vad som kommer innan. Ja, och möjligen kan man då i och för sig då hitta en förklaring. Men då finns det ändå någonting som... Vad var det som gjorde att just det då hände? Som Big Bang. Alltså alla seriösa forskare är överens om att Big Bang, den inträffade... Men var det någonting innan och vad triggade Big Bang? Ja, det finns spekulationer och möjliga hypoteser och sådär. Men då kan man ändå gå ett steg innan och säga, jaha, vi har de här då, fysiska lagarna som har gjort att det blev så. Ja, men varför har vi dem då? Liksom? Det, någonstans måste man bara acceptera att okej.
Okay. Du tror inte på Gud då?
Nej, jag tror inte på Gud. Men det är samma sak där. Okej, jag tror på Gud. Ja, men då är det bara acceptera av Gud. Men vem startade Gud annars?
Jag tror att det finns alltså någonstans i ett annat universum finns det Gry Anders med vänner någonstans där de sitter och snackar skit.
En del seriösa forskare hävdar ju liksom att om universum är oändligt stort, och är det verkligen oändligt stort, ja, då måste allting upprepas förr eller senare någonstans. Så då finns det någonstans väldigt, väldigt långt bort. Så finns det då vi som sitter och snackar där också.
Men vad händer när vi möts då? När vårt universum expanderar i deras universum?
Ja, men i det här fallet så är det inte olika universum. Utan det är...
Ett universum.
Det hänger ihop med vårt här. Men det är så långt bort så att vi kan inte kommunicera. Det är för långt bort för att kunna skicka signaler till varandra.
Men du, om man skickar iväg någon satellit eller någon teleskop eller man vill forska i rymden. Och så vet man att det här är så sjukt långt bort. Alltså vi kommer få svar om 33 år. Mm. Är det inte hopplöst att arbeta med någonting som man aldrig själv kanske kommer få ta del av svaret?
Nja, hopplöst, men lite tråkigt kan det vara. Men jag tycker det är en intressant poäng där, för att det där säger väldigt mycket om vårt perspektiv i samhället idag. Allting ska hända nu, eller i alla fall väldigt kort tid. Jag brukar ibland tänka på de här, när man byggde de här enorma katedralerna i Italien till exempel. Så de satt igång... Och de tänkte, oj, det här kanske tar 100 år att bygga. Vi vet inte ens egentligen de tekniska lösningarna hur vi ska lösa det, men det löser sig nog på vägen.
De kommer på det tills dess.
Ja, de kommer på det tills dess.
Vi måste ju börja någonstans med rymdforskningen, annars så kommer det aldrig komma igång.
Ja, precis. Och det jag menar, vi människor måste lära oss att småningom kunna bo på andra ställen ute i rymden. Vi måste kunna lära oss, det börjar med Mars. Om 100 år kanske man börjar flytta dit lite grann. Om ytterligare några 100 år kanske man bosätter sig på månar runt Jupiter eller något sånt där.
Känner du eller inser du hur mycket du har gjort för, vad ska man säga, så att du förstår mig rätt, för liksom nördarnas upprättelse?
Nördarnas upprättelse.
Ja, men alltså,
nej, just för, den för... förstår jag nog inte.
Jo, men vadå? För att bli astronaut, du måste ju vara alltså, rymdnörd. Man måste verkligen, eller plugga här. Man måste verkligen plugga, gå i skolan, nörda in sig på rymden och verkligen göra det med hull.
Nej, men
har
du fel. Du behöver inte gå i skolan och nörda in dig på rymd. Det är riktigt. Du måste plugga och bli hyfsat duktig. Du måste läsa någonting i naturvetenskap och teknik och sånt där. Men det är inte så att du måste läsa några rymdspår och sånt. Det gjorde inte jag. Jag läste fysik och matte och sen så partikelfysik höll jag på med.
Men det är inte partikel, alltså för oss vanliga så är ju partikelfysik, tror jag, gemensamt med rymden. Alltså det känns så.
Ja, det ligger väl nära i och för sig. Det, för att förstå hur hela rymden hänger ihop så måste man förstå den här partikelfysiken. Mm.
Du måste bli liksom, du är våran Elvis på den fronten. Ja. Du måste vara så skön.
Zlatan.
Ja, men våran rymdslatan, precis. Ja. Och det menar att andra människor som kanske man känner sig lite...
Kan du kalla Zlatan för fotbollskrister istället?
Verkligen.
Vi får se, han kommer hit snart.
Jag menar i all välmening i alla fall.
Ja, det har varit så jag menar.
Är det supertrist när man är Christer Fuglesang och har fått åka upp till rymden att så här, flyga till Gran Canaria?
Nej då, alla resor är roliga.
Fortfarande? Du tycker inte att...
Absolut.
Är du mer flygad i ett flygplan än i en kapsel? Eller vad det kallas?
Nej, alltså, raket? Jag är mer seglare än flygare.
Har du, ja, men är du flygrädd annars? Nej.
Alltså flygrädd? Nej. Nej. Nej, det är inte.
Vad är du rädd för? Är det någonting du är rädd för?
Nej, inget sånt där liksom speciellt. Det är klart det kan uppkomma situationer där kan bli rädd. Men...
Rädd för döden? Alltså, nu tänker jag mer om ålders själv, för du är inte purfärsk. att du ser en ände i det.
Nej, ja, men jag går inte bekymrad om det. Jag tänker jobba och ha kul ett antal år till.
Vet man aldrig.
Det vet man inte, det är riktigt. Men man måste ha en plan och sen så händer grejer. Då får man ändra plan.
Har du alltid haft en plan?
För det mesta, ja. Men alltid också beredd att ändra snabbt.
Skönt, ja, du är flexibel där vid lag.
Ja, det är.
Ja, vad härligt.
Är du överraskad över hur det var att komma tillbaka efter din första rymdfärd?
Ja. Ärligt talat så var jag nästan mer, om inte var jag nog mer nervös när jag flög in till Sverige efter min första rymdresa. Mer än när jag skulle starta rymdresan. För då hade jag liksom hört, det här var några tre, fyra veckor efter själva rymdresan. För jag hade hört om hur otroligt mycket uppståndelse hade varit här som jag inte hade insett innan då. Och det skulle bli sånt enormt pådrag. Och då visste jag inte riktigt vad som skulle hända på samma sätt. Liksom. Skulle på rymden visste jag precis. Ska jag göra det här och så gör jag det här. Och det hade jag tränat för.
Och hur var det sen då?
Ja, det var några helt vilda dagar.
Vad fick du, hur var de? Kan du berätta?
Ja, det var ju början med att kom en VIP-mottagning på Arlanda där kastar sig rymdminister Maud Olsson om halsen på mig. Ungefär så det började med en hel del media då. Och gick på Arlanda redan.
Sen var hade hon tittat åt ditt håll innan?
Jo, det hade hon. Det som jag blev mer besviken på att det blev ingen mera pengar till rymdforskningen för det.
Nej,
okej. Okay. Gärna sola sig din glans.
Skulle nog behövt ha Anders Borg där och kasta om halsen istället.
Men du går ju på rätt mycket. Du är ganska lite premiärlejonaktig. Jag tycker jag ser dig ibland i vimmel. Du tycker det är kul?
Ja. Ja.
Varför då?
Ja, jag tycker sociala grejer är kul.
Mm.
En sak är väl att bra, du var inne lite på det, vita nördarnas återkomst kallar du eller något sånt där. Vi visar att, ja jag gryr,
jag
pekar
på det.
Ja, det ser de inte i radio.
Nej, det är dumt.
Men jag känner det.
Ja, precis. Men att visa då att man behöver inte vara en musikstjärna eller sportstjärna för att kunna synas i vimlet. Då. Man kan vara en ingenjörstjärna också.
Jag börjar fatta dig nu lite mer, Christer. Du är ju jäkligt osjälvisk egentligen. Du gör ju mest för rymdprogrammet och att få dra in massa människor till att det ska bildas en stor intresse för det.
Ja, det är en jättebra spin-off att jag har jättekul och samtidigt kan göra det här.
Hur ser du på framtiden? Vad kommer vi hinna uppleva när det gäller människor och rymden?
Vad som kommer hända inom 10 år är att liksom man börjar åka till och runt månen och troligen också landa på månen. Det börjar också röra sig mer och mer mot Mars. Elon Musk, som också ligger bakom Tesla, då. Han kör ju sitt eget race vad det gäller att bygga rymdraketer och farkost och grejer. Och han har ju haft det uttalat målet att skicka människor till Mars. Så att han började med att bygga sin raket som heter Falcon. Därför han tyckte att NASA är alldeles för långsamma.
Ja.
Jag bygger min egen raket. Alla garvar. Men nej, han har nu då den bästa raketen. Det andra som kommer är mer och mer rymdturism. Och där är allt från, jag kallar rymdskutt, Virgin Galactic, mest kända där med Branson. Man liksom åker upp strax över 100 kilometer. Det är där vi ser att rymden börjar. Men uppleva tyngdlösheten 3-4 minuter och så tillbaka hem igen. Det tar bara ett par timmar hela resan. I alla fall 3 företag som är ganska långkomna på det. Inte bara Virgin Galactic.
Men det var väl en provskjutning som gick åt pipan förra sommaren, va?
Virgin Galactic hade en dödsolycka för 1,5 år sedan. Mm, det är riktigt.
På vilket sätt, vad hände?
Ja, det var en, i praktiken så var det co-piloten som gjorde en felaktig grej. Men man kan också säga att konstruktionen var dumt. Det skulle inte behöva hända en sån grej, att någon gör ett misstag.
Tror de kraschade?
Ja, precis. Det bröt sönder farkosten i luften och på grund av
det. Den här Challenger, vilket år var det? Det var väl 7 som
då? Challenger var 1986, så var det Columbia 2003. Ja. 2 år.
Men du, om Neil Armstrong och Buzz Aldrin var på månen 69, och det var 12 människor totalt, om man räknar med ryssarna, vilket vi ska göra, på månen.
Inga ryssar.
Inga ryssar, vilka var det? Det var 12 människor där.
Ja, 12 människor har gått på månen och de var alla amerikaner.
Är inte det långsamt jobbat sedan 69? Eller är det att det är ointressant att åka dit nu? För nu vet vi, vi har kollat. Nu kan vi lägga krut på något annat.
Anledningen att man åkte till månen var inte för att kolla. Utan det var för att amerikanerna kände att de måste visa sig själva världen att de var bättre än Sovjetunionen. Som hade liksom låg före i den här rymdracet. Han säger att vi är doing this not because it's easy, but because it's hard. Lite dubbelmening i det. Det var så svårt att amerikanerna skulle kunna komma förbi ryssarna i racet och slå dem.
Och varför har ryssarna aldrig varit uppe då?
De försökte.
Ja.
Men när amerikanerna hade liksom varit där, då låtsas som att...
Men de har ju varit där, bara som inte har sagt.
De har varit där med obemannad farkost, men de har inte varit där med människor.
Tror du inte det? Hade vi vetat om det då?
Jajamensan. Tror de hade hållit det med hemligt när de skröt med allting annat de gjorde dess först?
Men amerikanerna har väl varit uppe där. De gör ju mycket saker i smyg som inte vet om, eller hur?
Det sägs väl också
att han inte... Det görs en del i smyg, ja, men hela det här var ett PR... På sätt och vis ett PR-race. Så att jag menar, skulle man hålla det i smyg då om man vinner PR-race?
Nej, men nu i efterhand.
Alltså, ja, nej, men de har inte varit där.
Ja, för det snackas ju om att även det var ett PR-trick. Alltså att Neil Armstrong var aldrig där. För det finns massa små tecken på det där. Att det var någon flagga, det var det. Det ska ju inte blåsa på månen, och hur kunde den då ändå stå?
Alla konspirationsteorierna.
Skrattar du bara som du som är astronaut och sånt?
Ja.
Ah, okej, okay, det är också
det. Skönt att höra.
Du är ense.
Ja, du är ense.
Vad är du mest nöjd med att du har gjort i din karriär? Någon så här alltså jag förstår att åka till rymden, men något moment där du bara, det där klurade jag ut. Eller den där räknade jag fram. Eller där räddade jag oss alla från att dö.
Nej, jag kan inte komma ihåg någonting. Nej. Som liksom, det var jag som löste den och sånt där. Det var snarare några problem när jag höll på att forska när jag kom på några grejer.
Vad då?
Jag hittade något sätt att kunna förklara en grej. Förmodligen var det inte det som var den riktiga förklaringen, men jag i alla fall själv kunde räkna ut några saker som ingen hade gjort tidigare. Det var ju kul.
Jag ser framför mig så här sömlösa nätter om svarta tavlan och kritan och kaffe och... Håret som står åt alla håll och papper som fladdrar och så.
Inte kristin.
Lite så, ja.
Min mest återkommande dröm som har med jobbet att göra är att jag inte kommer fram. Att jag sitter i bilen och jag ser radiostationshuset där borta. Jag hör på bilradion hur ni börjar, men jag kan inte ta mig fram. Vad drömmer man i rymden?
Ja, jag vet att första natten hade jag massa konstiga drömmar. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men jag kommer ihåg att liksom, wow, det var jättekonstigt. Nej, jag kan säga att jag drömmer ibland om rymdresor. Det gör jag fortfarande.
Tror du att det blir någon mer?
Nej, antagligen inte. Då får det bli någon av de här kommersiella resorna sen och hitta på någonting där.
Du kan vara guide!
Stå peka på nödutgången och sånt.
Du kan vara han om man tittar till vänster. Ja, här, nu ser man månen.
Ja, det gör jag.
Få upp i kaknastolen. Ja.
Man ska aldrig ihop liksom med John Glenn, han som var första amerikanen i banan runt jorden. 1962 var det väl. Sen fick inte han flyga någon mer där, för de var ju lite rädda för att måste ju ta hand om nationalhjälten. Men han gjorde en comeback, om det var 36 år senare. Och då var han 77 år gammal. Så ni ser, jag har många år på honom.
Alltså, skulle jag nu åka en turistfärja upp till rymden, då vill jag gärna att du är med, Christer.
Ja, men tala om det för vem du nu åker med.
Vi gjorde just det här.
Branson.
Jag ställer upp helt gratis.
Det är så kul så du ska göra gratis.
Absolut, ja.
Hörru, tusen tack för att du kom hit och hälsade på oss, Christer Fuglesang. Vi är jätteglada. Nej, frågan i lådan! Oj, 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 läskiga lådan.
Gubben i lådan.
Håll i den nu, den gamla blandat.
Ja visst, det är samma fråga allting.
Nej, det är lite olika.
Ska jag ta en napp?
Ja, du kan läsa, va, Christer? Du går ju på KTH.
Ja, jag har lärt mig läsa. Okej, då ska vi se. Den här Bianca Ingrosso skriver. pinsammaste händelsen i ditt liv? Svara ärligt. Ja, en av de absolut pinsammaste händelserna i mitt liv, det var definitivt när jag tappade den här verktygsdelen under första rymdpromenaden. Då hade man gärna precis, och ner in i jorden som det var svårt att rymma. Men det var inte så mycket att göra, det var bara att tala om att så var det.
Vad påverkar, vad gör det? Alltså, jag förstår att det är pinigt, men vad blir effekten av en sån grej? Inget?
Effekten då var att det jag skulle gjort, som i och för sig var en extra uppgift. Vi hade liksom gjort allt det som var förplanerat, som vi var tvungna att göra under den här rymdresan, den rymdpromenaden. Och så hade vi jobbat så bra så vi hade lite tid över. Då så var det sagt, ja, men då försöker vi hinna med det här också. Det här var en av de grejerna. Och, men då kunde jag inte göra det då, så att säga. Därför tappade jag verktyget, eller verktygsdelen som behövde för att göra det. Så då fick nästa gäng, när de kom upp där, fick de göra det istället. Så att det hade ingen egentligen större inverkan på det hela programmet. Och sådär. Men ändå är det ju väldigt pinsamt och irriterande. Man liksom har gjort en väldigt bra rympromenad i 6 timmar och så, precis på slutet. Då ska man
och det är också det du kommer ihåg.
Ja, jag kommer ihåg det andra också. Uh-huh.
Men i rymden kan ingen höra det svära.
Nej, det är bra.
Men på radio hörs det. Men jag svor inte.
Fick du själv då?
Nej, det får man inte.
Åker det runt massa rymdskrot? Får man ducka för att komma ett skitflygande som nej, på filmen?
Nej, så funkar det inte. Det finns rymdskrot, ja, men det är inte som det är gravity. Målna ju, nej. Om det är större än en decimeter så här, då kan man ha koll på det från jorden. Så då vet man om någonting kommer i närheten av rymdstationen.
Så är det en decimeter, 10 centimeter?
Ja.
Då kan man ha koll på det här.
Ja, då har man koll på det med radar. Men, då flyttar man rymdstationen om det behövs.
Hörru, tusen tack för att du hälsade på oss. Jättetrevligt att få träffas.
Tack för idag.
Hoppas du kommer i omlopp igen.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Hej.
Hej. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.